Välkomna till Värmland Operas levande programblad. Den sjunde konserten av veckans konsert blir en konsert med Värmland Operas alla blåsmusiker. I detta programblad får vi framförallt höra Värmland Operas trumpetare Kjell Erik Pålsrud som kommenterar de olika styckena. Dessutom medverkar opera- och orkesterchef Olle Viggo Bang samt operasångare Björn Edvard. Konserten med trä- och bläckblåsare ges mellan den 22 och 24 oktober på Värmland Operas stora scen.
Hej, mitt namn är Olle Viggo Bang och jag är opera- och orkesterchef här på Värmland Opera och har den jättestora glädjen att få önska välkommen till veckans konsert som vi genomför nu på vår hemmascen på Karlstad Teater. Men vad vill vi med denna konsertserien? Jo, först och främst så vill vi efter 6 månaders nedläggning komma i kontakt och få en närkontakt med vår publik igen. Och då känns ju teatern och scen som vårt naturliga hem. Och därför blir det känslan för oss att ni kommer till oss och det är ett riktigt efterlängtat besök som man ofta får hemma. För samtidigt ska man ju inte undervärdera eller nedvärdera det här viktiga sociala behovet som skapas i situationer som är nu. Och därför tror jag det är en stor glädje och kunna dela upplevelser som är viktiga och så essentiella. Och man kan dela en upplevelse hemma hos oss mer än någon gång för, där det gemensamma vi står i centrum. Så detta är vad vi vill. Men vad är det vi vill presentera och hur blir det presenterat? Det finns ju ett antal saker i denna tiden som är viktiga. För ögonblicket har vi ju in bara 50 personer. Vi har möjlighet att skala upp det till 200 om det blir så. Men då får man gå in i 3 olika entréer. Vi delar upp publiken så varje värd får ta hand om cirka 20 personer. Så vi får en trygghet i själva den känsla man har i salongen. Det finns bara bordservering. Det finns en nödvändig i social avstånd. Och det finns också ett ganska stort avstånd till scen. En ting är att salongen kommer till att fungera och där är vi ju specialister på att ta hand om publiken och hur man ska göra det i denna situation. Men det finns ju 2 delar i det här. Det ena är salongen och det andra är scen som också är den andra komponenten som ska mötas här. Och på scen kommer vi till att ha ofta en reducerad besättning, som regel max 10 musiker med 2 undantag på alla de här konserterna. Och vi kommer till att presentera repertoar som är klassisk. En del känner ni igen, en del kommer ni inte att känna igen. Men vi startar med Mozart pianokonsert och vi slutar serien på Allehelgonahelgen med en stearinljuskonsert där vi kanske går lite djupare in på det vi savnar och de vi savnar under den tiden som har varit nu. Så det är ett oerhört växlande program som vi ser, som vi presenterar under den här perioden och de 8 produktioner som vi gör under veckans konsert. Så ni är hjärtligt välkomna till oss till veckans konsert och jag hoppas vi ses där. Tack ska ni ha.
I denna blåsa konsert kommer vi höra flera stycken med olika bakgrund. Dels är det Beethovens första symfoni, vilken initialt skrevs för hel symfoniorkester år 1800 och som 1817 arrangerades för blåsorkester av Georg Schmidt. Dessutom får vi höra Gustav Holsts svit nummer 2 som är komponerad för Military Band. På uppdrag av Värmland Opera har Jerker Johansson från Göteborg Wind Orchestra arrangerat sviten för vår blåsarbesättning just till denna konsert. Dessutom får vi höra 2 kammarmusikstycken, en kvartett av Rossini och en av John Addison.
Jag heter Kjell-Erik Pålsrud och jag spelar trumpet i Värmland Operas orkester. Jag kommer från Åestan, Lillehammer i Norge. Min utbildning har jag från Norges musikhögskola. Och nu har jag jobbat i Värmland Operas orkester i 27 år.
Svit nummer 2 i F-dur, opus 28, nummer 2. Av Gustav Theodor Holst, som föddes den 21 september 1874 i Cheltenham, Gloucester, och dog i London den 25 maj 1934.
I Gustav Holst sin familj trodde man att släkten härstammade ifrån Sverige. Detta har dock inte kunnat bevisats. Hans farfar kom från Riga till England på början av 1800-talet och mamman var engelsk. Familjen som på farsidan var musikersläkt från långt tillbaka hette från början Van Holst, men när Gustav skulle tjänstgöra som dirigent inom militärmusiken på slutet av första världskriget tyckte man att namnet var för tysklingande, så då plockades Von bort. Han fick nöja sig med att heta Gustav Holst. Gustav hade redan som barn en bräcklig hälsa. Han var svagsynt och plågades med astma. För att bättra på astmabesväret fick han börja spela trombon. I tillägg spelade han också piano och orgel. Någon gång i ungdomstiden komponerade han ett stycke för trombon och orgel som efter ett tag glömdes bort, men som i 2009 återupptäcktes och som nu finns utgivet. Gustav började studera musik i London, och för att bättra på studentekonomin fick han jobb som trombonist i Carl Rosa Opera Companys teaterorkester. Han vikarierade också i olika orkestrar och ensembler, och vid ett tillfälle fick han spela under ledning av den stora tonsättaren Richard Strauss. Strauss, Richard Wagner och Maurice Ravel var hans stora förebilder. Han hade också en förkärlek för engelsk folkmusik. Detta var en populär trend bland engelska tonsättare på början av 1900-talet. Efter några få år som utövande musiker kunde Gustav livnära sig på sitt komponerande i en kombination med undervisning. Han var bland annat professor i kompositionslära vid Royal College of Music i Reading från 1919 till 1924. Gustav Holst komponerade nästan 200 verk, därav fyra operor, ballettmusik och en rad orkesterverk. Hans mest berömda verk är The Planets, en orkestersvit som han skrev i 1916. Hans musikerbakgrund gjorde att han hade förstahands vetskap om hur man skulle instrumentera för orkestern. På 1920-talet började Gustav Holst att bli berömd. Kändiseri gick emellertid emot hans natur och han avstod från att ta emot utmärkelser och priser. Han sa nej till förfrågningar om intervjuer och skrev helst inte autografer. I 1932 accepterade han ett 6 månaders gästengagemang vid Harvard University i Boston. När han kom till New York fick han träffa sin bror Emil, som var blivit en känd skådespelare under namnet Ernest Cossard och som nu hade roller bland annat på Broadway. Gustav tyckte emellertid att det var plågsamt med uppmärksamheten detta väckte i pressen. Men undervisningen på Harvard tyckte han däremot om. Gustav hade hela livet en svag hälsa och under vistelsen i USA fick han tyvärr hälsobekymmer. Efter att han kom tillbaka till England var hans hälsa försvagad och han dog i 1934, 59 år gammal, efter en tjocktarmsoperation. Gustav Holst skrev 2 sviter för militärorkester. Den första i S-dur kom i 1909 och den andra i F-dur 2 år senare. Både svitarna är mycket populära och har blivit standardrepertoar för blåsorkestrar över hela världen. Gustav var mycket intresserad av folkmelodier på den här tiden, och i den andra sviten använder han 7 olika sånger. I den första satsen med titeln March bakar han in Morris Dance, Swansea Town och Claudie Banks. I andra satsen, som har en lugn och stillsam karaktär, använder han folkmelodin I'll Love My Love. Konstigt nog har han kallat satsen Song Without Word, även om melodin han använder sig av har en lång text. Tredje satsen, som är kort och kraftfull, heter Song of the Blacksmith. Den bygger på melodin A Blacksmith Courted Me. Och i fjärde och sista sats, kallat Fantasia on the Dargason, kombinerar han sången Dargason med den kända folkmelodin Greensleeves. Kanske är det de härliga folkmelodierna i kombination med en välklingande instrumentation som gör att musiken har uppnått så stor popularitet. Vi kommer att spela detta verket i ett arrangemang av Jerker Johansson. Jerker har varit dirigent och slagverkare i Gothenburg Wind Orchestra i flera år. Denna bearbetningen är en beställning från Värmland Opera.
och Rossinis kvartett nummer 2, arrangerad av Frederick Berg. Gourmanden Giacchino Rossini utgjorde inspiration för den berömda maträtten Tornedå Rossini. På en brödkrutong placeras en Tornedå eller en filet mignon. Ovanpå den lägger man en skiva foie gras, det vill säga gåsleverpastej som har fått steka med den sista minuten. Anrättningen kröns sedan med en bit svart tryffel. Till detta serverar sig madeirasås. Nu var det nog inte bara Rossinis formidabla matintresse som utgjorde inspiration för delikatessen, utan snarare det faktum att han var en berömd kompositör. Rossini föddes i Pesaro som ligger vid Adriatiska havet och som hörde till den dåtida kyrkostaten och avled i Paris.
Rossini, som levde från 1792 till 1868, var först och främst känd som kompositör av operor. Under åren 1810-29 komponerade han cirka 40 operor, och många har blivit klassiker, såsom Silkestegen, Barberaren i Sevilla och Wilhelm Tell. Det var operor som han gjorde på beställning från kända operahus som San Carlo i Neapel, La Scala i Milano och Parisoperan. Denna unga man hade en enorm arbetskapacitet. Som etablerad kompositör men fortfarande i unga år besökte Rossini Wien. Och där träffade han den 22 år äldre Beethoven och fick höra dennas tredje symfoni. Han blev oerhört imponerad av musiken, men inte av Beethovens levnadsstandard. Han tyckte Beethoven bodde uselt och att han klädde sig dåligt. Han ska tydligen ha erbjudit Beethoven pengar, men den stora mästaren tackade nej till erbjudandet. Beethoven i sin tur sa till Rossini att han tyckte han skrev helt okej musik, men att han nog skulle hålla sig till den lättare stilen som han blivit känd för. Rossinis föräldrar var musiker. Hans mor var sångerska och fadern var stadstrumpetare. Det vill säga att han spelade ceremonimusik och trumpetsignaler vid olika tillställningar. Föräldrarna såg till att den unga Rossini fick musikundervisning, och som 12-åring komponerade han i loppet av 3 dagar 6 sonater för stråkkvartett. Inte för den vanliga kvartettbesättningen, men för 2 violiner, cello och kontrabass. När musiken framfördes för första gången spelade Rossini 2-violinstämman. Och för att visa att han var en duktig violinist skrev han en ovanligt krävande 2-violinstämma. Senare i livet uttryckte han att det här var musik komponerad av en yngling utan tillräckliga färdigheter i komposition och att det inte var så bra musik. Han måste ändå tyckt att det fanns vissa kvaliteter i den. För i 1825 såg han till att sonaterna blev utgiven av ett förlag i Milano. Då var Rossini redan mycket känd och populär för sina operor, så många blev nyfikna på de här stråkkvartetterna. En musiker som kastade sina ögon på denna musiken var en tysk klarinett- och fagottvirtuos vid namn Frederick Berg. Han var också utbildad kompositör och han arrangerade en stor del av dåtidens populärmusik för treblåsensembler. Berg arrangerade Rossinis kvartetter för flöjt, klarinett, horn och fagott. På våra konserter kommer kvartett nummer 2 från denna samling att spelas.
John Addison, divertimento för 2 trumpeter, horn och trombon, opus 9. Marlene Dietrich spelade in sångerna If He Swing By The String och Such Trying Times, som nästa kompositör i veckans konsert John Addison skrev och som han fick en Oscar för, nämligen till filmen Tom Jones från 1963. Addison föddes den 16 mars 1920 i Chobham, Surrey, och gick bort den 7 december 1998 i Bennington, Vermont.
Det er inget i John Addisons lette musikkstil som vittner om hans bakgrunn. Han føddes 1920 i England, nærmere bestemt i Cobham, Surrey, og hans familie hadde en lang tradisjon innom det militære, og det forventades at han også skulle slå inn på den banen. Men John drogs mot musiken, og redan som 16-åring började han att studera vid The Royal College of Music. Hans huvudinstrument var obo och klarinett, och han läste även komposition. I 1939 kom dock en allvarlig världshändelse i vägen för vidare studier. Andra världskriget bröt ut och John värvades som soldat i stridsvagnskompaniet The 23rd Hussars Regiment. Det blev en lång tjänstgöring. Han var aktiv som soldat under hela kriget och han skadades under kamparna i Normandie. Han kämpade också i Operation Market Garden och vid krigsslutet hade han kaptens rang. Efter kriget återvände han till musiken och redan som 30-åring blev han professor i komposition vid The Royal College of Music. Han besatte den positionen fram till 1957 då han återgick till sitt egna komponerande på heltid. Vid den här tiden hade han bland annat skrivit en trumpetkonsert, en pianokonsert och en hel del musik för mindre ensembler. Det visade sig dock att hans starkaste sida var att skriva musik för film och tv-produktioner. Han skrev filmmusik till bland annat A Bridge Too Far, A Taste of Honey och Tom Jones. För musiken till Tom Jones vann han en Oscar för The Best Original Score. Senare i karriären vann han en Emmy för signaturmelodin till tv-serien Murder, She Wrote. På slutet av 70-talet flyttade han till USA och fortsatte skriva musik för Vita Duken. Han bodde med sin familj i Vermont fram till sin död i 1998. Divertimento för brasskvartett opus 9 komponerade han i 1951. Det är ett kort stycke som består av 5 satser, fylld av humor och musikantisk glädje. Första satsen är en fanfar och här kan det kännas som om man i mitten flätar in ett jaktsignal. Andra satsen är en konstig vals som följs av ett kort och humoristiskt scherzo. Den fjärde satsen är en vaggvisa eller lullaby och här spelas melodin av en ordinerad trumpet. Det hela avslutas med en härlig fartfylld galopp. Stycket har blivit populärt först och främst genom att The Philip Jones Brass Ensemble spelade in musiken på skiva. De framförde den också på TV. I tillägg hade de den ofta på sina konsertprogram.
Symfoni nummer 1 i C-dur, opus 21, komponerad av Ludwig van Beethoven som föddes i Bonn och gick bort i Wien 1827. Trots en begynnande och så småningom fullständig dövhet både komponerade och framförde Beethoven sina verk in i det sista. Han spelade både hammarklaver och dirigerade. Vid det succéartade uruppförandet av hans sjunde symfoni sågs han hoppa jämfota när han som dirigent önskade sig ett fortissimo och krypa ihop när ett pianissimo, som han själv säkert inte hörde, skulle spelas. Hans produktion var enorm såväl kvantitativt som kvalitativt och omfattar bland annat 9 symfonier, konserter för piano och violin, en opera, Fidelio, kammarmusik och sonater. I veckans konsert får vi höra hans första symfoni i C-dur, opus 21, arrangerad för blåsarensemble av Georg Schmidt 1817.
När Ludwig van Beethovens första symfoni i C-dur, opus 21, framfördes för första gången i Wien år 1800 var kompositören 29 år. Han bodde sedan länge i Wien och var etablerad först och främst som en av sin tids bästa pianovirtuoser. På den tiden förväntades det att pianosolisterna skulle framträda med sin egen musik. och Beethoven hade under sina 28 år i Wien komponerat en hel del pianomusik för att kunna briljera med sina färdigheter, både som kompositör och utövare. Även om han var erkänd som en av dåtidens främsta pianister, gick det inte att leva av enbart komposition och solistframträdanden. Han försörjde sig också genom att ge pianolektioner och komponerade många enklare pianostycken till sina studenter. Under sina första år i Wien var Beethoven en kortare tid elev hos den berömda Josef Haydn. Han var inte speciellt nöjd med Haydn som lärare, men han var heller ingen flitig student. Oavsett blev han väl bekant med Haydns musik. Som yngre ville han studera för Wolfgang Amadeus Mozart, men det blev tyvärr aldrig av. När han var 17 år fick han träffa den store tonsättaren i Wien, men Beethovens mor blev sjuk, så han blev tvungen att returnera till sitt föräldrahem i Bonn. När han kom tillbaka till Wien några år senare var Mozart död. Men Mozarts musik spelades ofta, så Beethoven blev bekant med både Mozarts och Haydns symfonier. Under de här första åren han bodde i Wien skrev Beethoven utöver sin musik för piano, även en hel del musik för mindre ensembler, bland annat en oktett för blåsinstrument och en sextett för två horn och stråkar. När han hade premiär på sin första symfoni räknades han redan som lovande kompositör som följde i Mozart och Haydns fotspår. När Beethoven tyckte att han var redo att stå fram som symfoniker räckte det inte med att framföra bara detta verk på konsern. Nej, då spelades för första gång även hans septett opus 20 som skulle visa sig bli ett mycket populärt verk. Han framförde också en av sina tidiga pianokonserter, troligtvis nummer 1 opus 15. Möjligtvis spelades också en Mozarts symfoni, men där är vi inte helt säkra. Efter konsern skrev en musikkritiker i Allgemeine Musikalische Zeitung att Beethovens bruk av blåsinstrument var så överdriven att det lät som musik för blåsorkester och inte som traditionell orkestermusik. Instrumentation var alltså ovanlig för dåtidens öron. De yttre formerna hämtar Beethoven från Mozarts och Haydns symfonier. Första satsen är efter en långsam inledning en snabb allegrosats i sonatsatsform. Det vill säga ett huvudtema som följs av ett sidotema, därefter en bearbetning av dessa teman. Andra satsen är en långsam och vacker andantesats. Det ovanliga här är att mycket melodik läggs i blåsarstämmorna. Tredje satsen är enligt traditionen en menuett, men Beethoven vill att den ska spelas i ett ovanligt högt tempo, allegro molto e vivace. Och i sina senare symfonier låter han gärna tredje satsen bli ett snabbt scherzo, istället för den till då vanligare menuetten. I denna satsen etableras det inte någon riktig melodi. Istället bearbetas korta fragment från första satsen. Sista satsen inleds i ett långsamt tempo, men övergår till ett allegro molto e vivace, och som i första satsen är den sonatsats. Den långsamma inledningen består av korta skalafragment innan denna rörelsen övergår i ett melodiskt tema. Så symfoniens yttre former håller sig till arv efter Mozart och Haydn. Men Beethoven sätter sin personliga och nytänkande prägel på musiken med andra medel. Instrumentationen var som sagt ny och spännande, och det var också det harmoniska uttrycket. Beethoven inleder symfonin med ett dominant akkord, som enligt traditionerna ska löses upp i ett tonika-akkord som i det här fallet är C-dur. Men han leker med många olika oväntade akkordbyten innan han först i takt 13 landar i det efterlängtade C-dur-akkordet. I den tredje satsen rör han sig också fritt mellan olika tonarter på ett för den tiden otraditionellt sätt. Beethoven använder också en rad oväntade kraftiga accenter som får det att kännas som om betoningen ligger på fel ställe i takten. Beethoven visar genom denna symfonin att han behärskar traditionerna efter Mozart och Haydn, samtidigt som han är nytänkande inom områden som instrumentation, harmonik, tempon och bearbetning av korta melodifragment. Symfonin blev ganska snart mycket populär. Det gavs ut en version i arrangemang för stråkkvintett, något Beethoven inte tyckte om. Men det var vanligt på den här tiden att populära verk gavs ut i arrangemang för olika besättningar. Det var för att de skulle kunna spelas i privata hem eller städer som inte hade någon orkester. I året 1817 gjordes ett nytt arrangemang av symfonin, men nu för blåsensemble. Det var en tysk kapellmästare vid namn Georg Schmidt som ansvarade för arrangemanget. Med tanke på att Beethoven blev kritiserad för den framträdande rollen han gav till orkesterns blåsare så kändes det ganska naturligt att göra denna bearbetningen. I Schmidts arrangemang ges en stor del av stråkstämmornas uppgifter till klarinetterna. I övrigt behåller många av instrumenten mycket av den roll de har i originalutgåvan. Det är denna bearbetningen vi kommer att framföra på våra konserter. Och det är första gången denna utgåvan spelas av Värmland Operas orkester. Mycket nöje.
Du har hört ett levande programblad inför veckans blåskonsert med trumpetaren Kjell Erik Pålsrud. Medverkade gjorde dessutom opera- och orkesterchef Olle Viggo Bang samt operasångare Björn Eduard.